Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi är firar idag för att Lasse är tillbaka.
Ja, kul. Kul att vara tillbaka. Jag har längtat.
Du har varit saknad också. Rickard? Verkligen.
Jag tycker ni har skött det exemplariskt i min frånvaro. Svante gick ju in och gjorde det alldeles för bra. Jag blev stressad med att jag måste leverera saker.
Nej, ni kom hem tidigare från semestern.
Älskling, vi måste boka om.
Ja, det här är inte bra alls.
Jag har en podd att göra.
Han går in och drar skarpa analyser. Jag måste hem och dra några rövare så att jag kan vinna tillbaka min plats.
Ja, det är tuff konkurrens här. Next man up.
Ja, men det är så det ska vara.
Du ska få berätta lite om din resa, Lasse. Men jag ska bara dra en liten vad vi ska prata om idag. Vi har ju lite nyheter. Vi har en liten lista som vi ska gå igenom. Vi ska kolla på matcherna som har spelats såklart. Vi ska prata lite extra om AFC North idag som känns het får man väl säga. Med spännande matcher coming up här i kommande helgen. Och så ska vi titta på de andra matcherna också som spelas den veckan. Men Lasse, du kan väl börja med att vagga in oss lite i vad du har hållit på med där på andra sidan Atlanten. Och ja, vad har du varit ungefär och Vad har du för highlights från semestern?
Men jag har ju bara åkt runt och scoutat spelare såklart. Det är ju det jag gjort. High school och så. Eftersom flaggfotboll ska bli en olympisk gren så har det blivit mycket flaggfotbollsmatcher. Nej, det var i sydöst kan man säga. Det var en del ute där på de här tropiska öarna Florida Keys. Och så sen upp Daytona Beach. Jag blir lite såhär NASCAR. Jag var tvungen, när man är där Daytona 500. Jag har inget bilintresse för 5 år, men när man ändå är där så var jag tvungen att köpa mig en biljett för att få åka sån här buss ute på banan och så. Så att nu har jag ju nu och köpt en jätteful sån här tröja med 111 reklamtryck på. Så nu ska jag starta en NASCAR-podd här också parallellt, tänkte jag. Så det blev det. Sen blev det lite Georgia och så blev det lite South Carolina och så blev det ett par dagar i slutet i New York faktiskt. Så det blev en ganska bitig resa där. Men alla verkar vara nöjda än så länge i alla fall.
Ja, bra. Vad var det några liksom grejer som du tyckte var bäst? Vilket ställe var bäst? Gjorde du något som var extra kul?
Ja, det behöver nödvändigtvis inte vara amerikansk fotboll relaterat då, tänker jag, eller?
Nej.
Nej, okej. jag har ju varit lite skeptisk till delstaten Florida innan, att liksom att det är pensionärer som ligger och trycker eller någonstans. Så att det, men det här, de här öarna, den är Florida Keys, var ju helt, helt fantastiskt. Så fort vi lämnade det så kände vi att fan, vi skulle haft dubbelt så lång tid där. Det var oerhört skön liksom karibisk känsla, fast ändå med det amerikanska inslagen. Du kunde gå in på en bar och dricka blaskiga Bud Light och kolla på Monday Night Football liksom med andra amerikaner, men också på det karibiska. Så att, det var en jäkla positiv överraskning faktiskt.
Ja, men gött.
Så det rekommenderar jag. Och fanns ju bra med sportbarer där, och det är ju bara en timme in till Miami där, så, och där får man ju, om man då vill kombinera med fotboll, har du ju både Dolphins och University of Miami, så att det är ju inte så långt ifrån civilisationen om man säger så.
Nej, men jag såg också, du har hängt med lite grann i matcherna och sånt där bortifrån också, såg att du la upp någon bild där från hotellrummet när du låg och kollade på lite fotboll.
Ja, det är ju fantastiskt gott och liksom ligga med stranden utanför och så har du på någon jäkla Pat McAfee podcast show eller match och så. För det är ju jäkligt jobbigt. Jag har ju sån här, såklart är det ju görhärligt att gå på liksom matcher live. Det är ju det bästa såklart. Men jag har ju också tycker också att det är väldigt speciellt att gå på liksom en sportbar och sätta sig ner liksom där det är NFL på varje TV. Du behöver inte tjata det till för att få bort Arsenal mot Rotherham för att kunna se en match, utan här är det liksom 40 TV-apparater med sporten. Men det är också väldigt farligt på en liksom NFL-söndag och går dit klockan 12 på dagen, så håller det på fram till 9 på kvällen och sitta på och dricka. Även om du dricker lite blaskigare öl så är det ju inte lyckligt för någon att sitta så. Man får ju liksom varva lite, man kan inte bara sitta där. Då är det gott att gå upp och lägga sig på hotellrummet och glo i varje fall en halvlek där.
Kanske inte skitpopulärt med liksom familjesemestern heller, att så här, nu ska pappa försvinna bort en hel söndag och sen ska han åka NASCAR-buss på måndag.
Nej, det är svårt att handla faktiskt. Och så han får ut och plaska lite i poolen, gå in och kolla några snaps, gå upp på rummet, alltså alternerad lite. Det blir, men det funkade väldigt, väldigt bra.
Gött. Det var ju din. Vi snackar så mycket om att dollarn är så dyr. Blir du ruinerad där borta, eller?
Ja, shit. Det är, man försöker ju inte tänka på det så mycket. Men det var svettigt, var det. Det var svettigt. I slutet av resan blev det mycket så här i New York. Vi går in i en del, va? Räcklar med två bananer till den yngsta. Jag kan ta en påse chips och så kostade det ändå $50. Liksom. Så, ja. Det var... Den tog styggt på en, men det är det värt.
Ja, visst. Ja, men gött. Ja, men jag följde lite på Instagram. Du brukar ju alltid ha ett tajt schema med mer eller mindre konstiga aktiviteter som du gör på dina semestrar. Men det känns som att du har varit gjort mycket olika grejer i alla fall.
Ja, men jag tycker det är kul. Så, nej, men det har blivit. Och såklart amerikansk fotboll också. Det blev lite den i Miami. Så jag har fått in det mesta göttiga där.
Gött. Ska vi hoppa in och ta lite snabba nyheter då?
Mm. Det tycker jag.
Och som sagt, det är framförallt en nyhet den här veckan. Och det var ju att Buffalo Bills sparkade sin offensiva koordinator Ken Dorsey. De har ju spelat ganska dåligt här ett tag. Och det kulminerade väl lite grann när de förlorade mot Broncos här på Monday Night Football. Kanske är känslan att man behövde det lite grann av en syndabock här. Jag vet inte om det är bara Dorseys fel att de har torskat, men något huvud behövde rulla, kändes som.
Ja, jag försökte läsa på lite där, för att jag tyckte att det var oväntat för, liksom, för att jag tycker att när man tittar på laget så känns det som att det är lite samma typ av problematik som de har haft ett tag med, att det är så här Josh Allen som antingen gör för mycket eller det blir för forcerat och det är så mycket annat i anfallet som liksom inte funkar av slarv. Men de är... Dels så hör man ju på... nu tappar jag namnet på huvudtränaren. Sean McDermott, att han är ganska, liksom, ganska frustrerad och trött på att det inte har gått särskilt smidigt i anfallet och att det har varit liksom alldeles för inkonsekvent under en längre period och de har liksom inte kunnat få ett fungerande springspel. Så det är väl kanske mer, jag tyckte också att det kändes som att så här, nu offrar de honom bara för att de behöver göra någonting. Och han har ändå gjort ett ganska bra jobb där. Han tog väl över förra året och anfallet har ju ändå varit bra, bara att det har varit kostsamma turnovers och slarv som har gjort att de har tappat matchen.
Det känns oerhört slarvigt. Bara av det jag har sett då i slutet här. Alltså, de känns ju fortfarande som ett bra... Alltså, det är de ju inte om de förlorar sig. Men det känns som att kanske de marginalerna de har haft med sig innan, alla marginaler går nu helt plötsligt emot. Och det känns som att de är så ängsliga nästan, spelarna. Framförallt i offensiven då. Att, nu går det sådant så att... Han har sett så obrydd ut innan. Sen så här, nu får jag inte lägga den fel. Och så lägger han den fel. Så att det känns som det sitter så oerhört mycket i huvudet på spelarna också. Jag tror ju fortfarande att det här är ett bra lag liksom. Kan man bara få två enkla vinster i rad, så kan han vara på spåret igen. Med frågan om de hinner vända på.
Nej, det är väl det som är frågan kanske. De är ju bra, de kan ju slå de flesta när de spelar liksom så bra som de kan vara, men de har ju ett oerhört tufft spelschema. Och man tänker ju lite grann, säsongerna går alltid så fort, men tänker ju att vi fortfarande liksom är någonstans i början av säsongen, men vi har faktiskt kommit ganska långt. Det är inte så mycket kvar nu, och de möter ju både Chiefs och Eagles och Chargers och Cowboys, och sitter på 5-5 Miami före i divisionen. Ja, det är en svettig uppförsbacke till slutspel för Bills, som har slarvat bort alldeles för många matcher som man borde vinna.
Ja, det är väl kostsamma förluster mot sämre lag. Om man ska ta sig till slutspel, så det är klart att man måste kunna vinna över bra lag i alla fall, annars kommer vi inte där och göra ändå. Men det är ju ganska mycket svettigare, som du säger, att behöva liksom vinna mot Eagles och Chiefs än att behöva vinna, än att vinna mot Patriots och Broncos till exempel.
Ja, men verkligen. Och nog måste de säkert upp i 10 vinster i alla fall om de ska ta slutspel. Så det betyder att man har inte så mycket marginal här. Sluttampen skulle jag tippa. En annan nyhet också, med Denzel Perryman, vet jag inte om vi såg, linebacken i Texans, där blev ju blivit avstängd 3 matcher. Och det är kanske inte så himla stor grej, men jag såg nu att han, det var han, i söndags fick han ju en flagga för illegal use of helmet, och det var tydligen hans 6:e sån flagga som han fick, och det är väl därför han får den här avstängningen, lite för att han har samlat ihop till den. Imponerande många sådana flaggor när man bara liksom dyker in och tacklar med hjälmen. Ofta är det ju huvud mot huvud då som det blir.
Ja, en till, ja. Sån här alltså. Du tappar ju namnet på safetyn i Broncos bara för något som åkte på samma.
Just det. Gjorde jag också nu.
Ja, det var pinsamt. Ja, men Perryman, han tycker jag ändå om.
Det var ju gamla Texans
Kareem Jackson. Safety, va?
Ja, exakt. Exakt.
Ja, ja, trist. Han är ju viktig för deras försvar också. Nu är försvaret bra, och många andra bra spelare. Men han är ju en sån där typ av energisk ledare.
Verkligen. Och jag tycker den här flaggan han fick här, den här matchen mot en slidande QB, var ju liksom, ja, det är svåra de där situationerna ibland, men när man får ihop så här många, då är det ju någonting som man inte gör rätt, helt enkelt. Måste ju upp med ögonen, som de brukar snacka om, se vad man tacklar. Kan inte bara dyka in där och hoppas på det bästa. Vi ska ju snacka lite om matcherna, men jag funderade på om vi kanske först ska ta min lilla lista här som en liten mjukstart. Och,
ja, lister älskar.
Lister är kul, det vet jag att du gillar, Lasse. Så att, ja, men vi har satt och funderade lite på här efter CJ Stroud. Vi kommer säkert lite till honom lite senare, men han spelar ju riktigt, riktigt bra. Det har vi lyft många gånger, gjorde ytterligare en bra match här nu då. Och funderade på, är det den bästa QB-säsongen man har sett liksom, från, han har varit så konsekvent bra. Så då tänkte jag, kanske ska liksom, så att jag funderade lite på det. Sen gjorde jag en liten lista på de bästa rookie-QB-säsongerna. Och så får vi se om ni håller med mig här.
Ja, och Purdy kan inte med, Robba, så jag vann. Då går jag tak.
Nej, Purdy inte. Och jag tog faktiskt med 6 stycken på min lista. Det var tanken att det skulle vara en topp 5. Men det blev 6 stycken. Så att jag börjar lite bakifrån här då. Så får ni se om det är någon som ni tycker att jag missat här eller har på tok för högt. Och jag slänger faktiskt in Dan Marino här, så får vi en liten old school spelare på 6:e platsen.
Jag tänkte på annat, det var kul. Jag får med att han hade en bra rookie då.
Ja, men det hade han. Han spelade ju egentligen inte hela säsongen, så att det är väl därför han hamnade så här långt ner. Han spelade ju bara 9 matcher. Vann 7 av dem i för sig, passade för över 2000 yards, 20 touchdowns, 6 interceptions, så vann han ju MVP året efter där. Så han var ju egentligen bra från första snap, men eftersom han inte riktigt spelar en hel säsong så hamnar han ju lite längre ner på den här listan. Men han var ju väldigt, väldigt imponerande direkt från start, kan man säga, Marino. Och sen så satt jag på 5:e plats, att jag faktiskt Russell Wilson, som hade sin rookie-säsong 2012. Gick ju till Pro Bowl då, vann ju till och med en slutspelsmatch, då passade han för nästan 400 yards i slutspelet. Annars hade han ju inte sådär jättemycket passyards, men var ju väldigt effektiv, sprang ju bollen mycket mer när den unga Wilson, så sprang ju för 500 yards, hade 26 TDs där mot bara 10 interceptions, så liksom skyddade bollen ganska bra, effektiv, många av de här långa touchdown-passningarna, och sprang bollen bra. Så att liksom väldigt stabil och imponerande sin första säsong. Och sen på fjärde platsen slängde jag in Roethlisberger faktiskt. Och det kanske inte rent för att han dominerade. Han hade ju ganska mycket turnover som rookie och sådär. Men han kom ju in efter några matcher in i säsongen. Och så vann han ju alla matcher i grundsäsongen. Han gick ju 13-0 som starter. Och slog ju några av NFLs bästa lag då. Han slog ju Brady och Patriots som hade vunnit 21 raka, slog ett obesegrat Eagles och hade ju massor av såna här i slutet av matchen game winning drives som rookie. Och det var väl mer det han blev känd för, att han liksom svårtacklade Big Ben där i fickan som var stekhet i slutet på matcherna, men annars liksom väldigt upp och ner resten av hans säsong där. Och då kommer vi in på topp tre här då. Och det är också en kuber från 2012 som jag slänger in på trean. Robert Griffin III fick en pangstart i NFL. Både som liksom passare och att han sprang bollen själv. Så hade över 4000 yards totalt. Och hade också 27 touchdowns om man räknar in hans rushing touchdowns och bara 5 interceptions. Och han hade ju både Russell Wilson och Andrew Luck där i samma klass. Mm. Men det var ju RG3 som vann årets rookie det året. Offensiva rookie. Sen var det skador och sånt som kom i vägen för att han liksom skulle kunna fortsätta spela på en hög nivå framför allt. Men hans rookie-säsong var ju väldigt imponerande. Sen en spelare som man kanske glömmer bort lite grann tycker jag på många sådana här listor. Det var Dak Prescotts rookie-säsong som jag slängde in på andra platsen här 2016. Alltså, hade du glömt bort honom också eller tyckte du att man...
Nej, jag sa ja, det var gott. Ja. Det är hans bästa säsong hittills.
Ja, det är typ det. Ja, men det var ju sjukt för att det var ju mycket liksom... Ja, men storyn inför är lite roligt tycker jag. För det första draftades ju ganska sent. Han draftades väl i fjärde vill jag säga. Mm. Och blev liksom lite oväntat inkastad där eftersom Romo skadade sig på försäsongen. Och det var mycket snack i draften där om att Cowboys försökte ju byta upp för Paxton Lynch och massa andra spelare. Och så fick de
och till slut... vad hette han som Raiders tog här? Cooket eller vad hette han från Michigan State?
Det
sägs ju att Jerry Jones var vansinnig att han togs precis framför det. Så de fick typ chansa och då, ja, men då tar vi Dak Prescott och...
Ja, det kan ni,
ja, för det var ju lite slump att han hamnade där.
Ja.
Och sen var han ju nummer 3 egentligen i Cowboys. Men även Kellen Moore skadade ju sig. Så då försökte de ju byta till sig en backup. Men lyckades inte med det. Och då var inte Romo skadad innan. Och sen skadades ju Romo och då var han ju plötsligt starter. Och sen så slog ju Prescott NFL-rekorden. Både för passer rating, completion percentage och vinster. Han hade liksom över 4000 yards, nästan 30 touchdowns och bara 4 interceptions. Så han var ju helt lysande egentligen från, direkt från början. Och Romo fick ju aldrig tillbaka det där jobbet sen. Så superimponerande rookie-säsong. Men nummer 1 slängde jag faktiskt in Cam Newton där. Hade ju en galen start på sin karriär. Det här var ju lite upp och ner också får man ju säga. Han hade ganska mycket turnovers, Newton, sin första säsong. Men lite för att han också förändrade positionen lite grann när han kom in. Han var ju en väldigt unik spelare. Han hade ju 422 yards, 4 touchdowns i sin första match. Slog NFL-rekordet för rookies. Vecka 2 så slog han sitt eget NFL-rekord. För då hade han 432 yards. Och han slutade ju med nästan 5000 yards totalt med sina rushing yards också. 4700. 35 touchdowns. Han hade ju tokiga 14 rush touchdowns i sin rookie-säsong. Men han hade ju ett helt gäng interceptions också. Jag tror han hade 16-17 interceptions eller något sånt där. Men ändå, på något sätt så var det ju liksom en game changer när han kom in på något sätt. Så det var min topp 6-lista.
Ja, men den är bra. Den är svår. Alltså jag tänker, hur var Lamar Jacksons rookie-säsong? Var det hans andra säsong kanske som det riktigt
var? Ja, det var för honom. Andra säsongen som han spelade. Det var för Flacco startade första och han kastades väl in lite sporadiskt.
Så var det, va? Så för annars hade han varit en kandidat också där med Newton, motivationen att förändra positionen lite. Mm. Men det räknas ju inte då. Sen är ju minnet kort. Jag tänker Joe Burrows första säsong var inte heller helt jättebra. Dum, men det är väldigt svårt att ta liksom, peta någon på den här listan. Alltså bara sett liksom, hur de kommer in i ligan. Men 7 kanske då Joe Burrow möjligtvis.
Ja, anfallet är han ju inte på så jävla bra. Och den som jag tänker på snarare är ju Sam Bradford, som man pratade om så mycket, att han hade en så bra. Eller det är också för
ja, jäklar vad Mattias var så jäkla han var så Sam på. Bradford. Ja, jäklar, det är sjukaste.
Men det var ju lite samma som med RG3, att så här, det var ett jättebra första år och sen så skadade sig väl också, va? Där, om det var andra året eller så, så blev han liksom aldrig samma spelare egentligen heller.
Nej, och han var ju också kanske inte riktigt lika dynamisk som några av de här spelarna. Men han gjorde väldigt
absolut inte första säsong. Precis, väldigt clean.
Några andra man kan lyfta är Baker Mayfield, hade ett väldigt bra första år för Browns. Tänker Justin Herbert också, hade en jättebra rookie-säsong också. Det är ju lite bubblare där utanför listan.
Är det många som är uppe bra alltså?
Ja, det är många som är uppe bra.
Efter den här säsongen då, alltså, det känns ju som att han får peta ut Dan Marino då.
Ja, han kan nog klättra högre än så till och med om han fortsätter som han gör nu. Ja, galet bra säsong. Vi får väl se vad det bär. Men det är väl lite som Newton också. Vissa av de här kom in i ganska bra lag. Jag tänker Wilson, Roethlisberger, Prescott också kom in i ett rätt bra lag. Mm. Men liksom Stroud och Newton och några av de här, de har ju kommit verkligen in i ganska tuffa situationer. Alltså nu verkar coachingstaben i Texans vara väldigt kompetent, men liksom inför säsongen så tänkte man ändå att ja, det här laget kan ju inte göra mycket skada. Så på något sätt gör de det och liksom lyfter hela laget.
Ja, RG3 var ju en riktigt taskig situation också i Washington, även om att han var som sämst.
Ja. Ja, han började bära hela det anfallet. Nej, men Stroud är verkligen imponerande. Den offensiva linjen spelar ju bra, och han har ju fått liksom, och den sa vi ju lite inför, kanske det som var styrkan i anfallet, men då, han får ju verkligen sina, där man pratar om att man får sina spelare att bli bättre, så deras receivers ser ju plötsligt kompetenta ut, just bara för att han spelar så pass bra.
Ja, men visst. Om vi ska dubbla in på lite recap då, ska vi kanske börja med Texans Bengals-matchen då, när vi ändå pratar lite Stroud här.
Det låter väl rimligt.
Säga någonting om den. Den blev ju väldigt spännande där i alla fall. Och slutade 30-27 till Texans. Lite oväntat. Bengals såg så jäkla heta ut. Stroud spelade väl egentligen bättre än Burrow, får man säga, som hade framförallt två stycken interceptions i fjärde kvarten som liksom halvt dödade dem. Sen hade de ju en tappad passning av Boyd nere i målområdet också i slutet, som kanske skulle ha gett dem lite bättre möjligheter att ta hem den där. Men Texans fick tillbaka bollen och Stroud kunde driva ner och vinna ändå.
Ja, det som kändes så imponerande var att han kände så lugn hela tiden. Vi brukar ju lyfta det där Lou Amarono-försvaret i Bengals som ett väldigt bra försvar som är ganska svårt att läsa. De har trollat med en del andra QBs under året och åren där han har varit där. Men Stroud kändes väldigt cool, liksom, även när det liksom, vad han trodde pre-snap helt plötsligt förändrades, så kändes det som att det var väldigt lugnt i att så här, jag kommer lösa det här i alla fall på något vis, som var väldigt imponerande. Och anfallet kändes ju väldigt metodiskt.
Verkligen. Tank Dell fortsatt bra. Det känns också som det gamla leftover som Cowboys funkar. Lyfter han ju fram när du säger, Rickard, att han offensiva linjen får receiversen att se bättre ut. Noah Brown, alltså, vad var han uppe och snudda? Han var bra nära 200 yards, skulle jag bara säga. Men det var i alla fall över 150. Ja. Och även Dalton Schultz då, som vi ser har varit bra i Cowboys också. Men liksom, han får ju verkligen dem att se svinbra ut, och god situation då för rookie Tank Dell att komma in när man har en sån het QB till sin hjälp. Så att, jag tyckte också, nu såg jag bara, det var så svårt tyckte jag söndags att välja match, och så mycket kul att hoppa runt kring, så att jag såg den lite sporadiskt, men kändes hela tiden som att det var driv på att Texans hade bollen. Jag har inte de här statistiken framför mig, så jag kanske helt, men det kändes som att dubbla spelen när man Bengals hade, det kändes som hela tiden var det liksom, för det var inte så bara att Stroud bombade ut, alltså Singletary sprang ju också jäkligt bra, och de sprang väldigt mycket, så de har nog absolut något roligt på gång där.
Ja, och försvaret spelade ju bra också dessutom. Förutom att de hade ett par picks, och så hade de ju massa three and outs under matchen, Texans, så det, ja, vi snacket inför säsongen var ju att de skulle vara så jävla dåliga. Men nu är de ju 7-sidan, så att de har ju en wildcard-plats just nu. För att de vann över just Bengals då, som annars hade haft den. Så det är nog att räkna med här i slutspelsracet när det ser ut som det är.
Verkligen.
Mm. Någon annan som ni känner att ni vill säga något intressant om?
Ja, jag hade ju tänkt att jag skulle titta på det som jag trodde skulle vara de bästa 7 matcherna, och det var ju 49ers mot Jaguars, men jag orkar ju bara kolla en halvlek av Jaguars pinsamma match. Det såg ju verkligen bedrövligt ut, och 49ers såg istället då väldigt, väldigt bra ut. Kyle Shanahan efter en bye week är kanske inte heller skitkul att möta. Anfallet flyttade bollen rätt bra, men det var ju framförallt 49ers försvar som totalt satte stopp för Jaguars anfall, som var imponerande. Och Trevor Lawrence hade en sån här match som gör att jag och kanske oftare än vad är befogat kritisera honom, för att jag inte tycker att han är så imponerande. Han är lite av en överhypad QB i min bok.
Ja, du är en riktigt Jaguars-hater nu.
Ja, det är jag tyvärr. Jag tror att det är för att de är Chargers, fast på andra sidan landet.
Jag Browns-Ravens var en match som jag trodde skulle vara motsatsen egentligen. Alltså, det kändes som att det skulle bli en tillknäppt historia och lite poänger och... som att alltså, de gick ut och bara satte takten direkt här och tänkte nu blir det en jäkla överkörning här av Browns försvar som har varit så jäkla bra nästan hela säsongen. Vad de var uppe, vad hade de, 17-3 tror jag efter första kvarten här. Men sen vände det totalt, eller vände i alla fall. Browns försvar hade ju en dålig kvart och sen så matade dem, liksom grävde sig in i match, för att de är fortfarande inte, alltså Deshaun Watson gör ingen match liksom värd att minnas. Nu var han lite rostig och lite skadad eller fortfarande lite stel, så att det var inte han som på något sätt gjorde det. Och ja, springspelet funkar ju bra, så är det med Deshaun Watson där också, men även att det här försvaret släpper 17 poäng i första kvarten, så är det ändå på något sätt de som vinner den här matchen ändå. Vad heter han, Owusu Koramoa där, jättefin match, och ja, Myles Garrett som vanligt liksom bra, och Ravens, alltså de är ju också bra, men jäklar vad de gör det svårt för sig själva. Slutar egentligen liksom att spela efter första kvarten, så att det var väldigt överraskande den här matchen tycker jag. Och när det blev 33-31 så tänker man direkt att det är två dåliga försvar, men jag tycker inte heller att Ravens försvar var så där usla heller. Jag såg Jadeveon Clowney, nu vet inte hur han har varit tidigare i säsongen här, men han såg också riktigt vass ut. Det var länge sedan jag såg han så bra. Så det var bara en konstig match och en väldigt kul match att se tycker jag, som inte har någon häst i racet.
Nej, visst. Nej, den var bra. Och som du säger med Watson där, verkligen två helt olika halvlekar. Väldigt blek i första, spelade väldigt bra i andra. Och Ravens har ju haft, och det kanske Ravens försvar också har haft lite så här, att de tappar lite tempo i slutet på matcherna, och när det är dags att stänga, ja, då börjar det helt plötsligt öppna upp sig lite luckor. Jag tror att Watson gick typ 14-14 någonting i andra halvlek mot det här Ravens försvaret, vilket är ganska oväntat. Så då var helt plötsligt var det liksom ytor på massa ställen. Men Browns är ju lite sånt där lag, de vägrade lite grann dö i den här matchen och bara köttade in sig i den, som du säger. Och sen så är de ju väldigt fysiska liksom på båda sidorna av bollen. Så jag undrar om de bara liksom tröttade ut där Ravens-laget. Det kändes lite så. Att det liksom, ju längre matchen led, desto jobbigare såg det ut för Ravens.
En som inte tröttades ut i alla fall var Roquan Smith. Jag såg han överallt i varenda äkla försvar, så jag var tvungen att gå in och kolla. Han hade 21 tacklingar, det är helt sjukt. Nu är tacklingar en bedrövlig statistik att mäta någon, så att liksom hur bra han spelar är. Men det går liksom inte att blunda, för att om man 21 tacklingar, då är man fan som en studsboll där bak och är överallt hela tiden. Så att han hade i alla fall energi i alla fyra kvartarna.
Ja, visst. Ja, nej, men intressant match. Vi ska ju prata lite mer om AFC North sen, så vi kommer väl in lite på de här lagen. vad ska man mer säga, det var ju en ganska bedrövlig Tysklandsmatch som man kanske inte behöver säga så mycket om där. Colts, Patriots, lägsta poäng totalen i år när den slutade med 10-6 där. Mac Jones var ju urkass och blev bänkad inför liksom sista avslutningen i den här matchen. Och var det något som imponerade så var det kanske Colts försvar. Annars var det inte jätteimponerande någonstans här. Det var en touchdown för Colts i första eller början på matchen. Det var väl till och med första kvarten. Och sen så efter det så hände det inte så jävla mycket i den här matchen.
Nej, det var väl, om man ska säga, inte stanna för mycket på den, men de här matcherna som är prime, nu var ju inte det en primetime match, men det kan man ju kalla den kanske då, som att det var den enda som sändes då. Men den Panthers mot Bears på torsdagen, Jets mot Raiders på söndag natten, var ju inga riktiga kalasmatcher de här, där alla Nej. Hade möjligheten att se samma riktiga skräpmatcher med skräpiga lag.
Nej, och det sa väl du och jag förra veckan att ganska skönt för oss på den här sidan, att primetime-matcherna ja. Kanske inte på förhand såg ut som de hetaste, sen blev de kanske ännu sämre än vad man hade kunnat tro.
Ja, på något jävla vänster, ja.
Nej, vi hade ju en spännande match mellan Lions och Chargers också. Som blev väldigt spännande. Det blev en riktig shootout. Sådana har vi inte sett så många år.
Nej, väldigt mycket. Och båda som vågade gå på det på fjärde. Två aggressiva coacher. Och sen tyvärr för Chargers kanske en sån där match där de hänger med hela tiden. Men försvaret återigen sviker dem.
Mm. Men du sa, ni sa att Jets Raiders inte var en bra och rolig match. Och det, så kanske det var, jag har inte sett den alls. Men jag tänkte fråga det. Zach Wilson, vad hände? Är han verkligen så dålig? Är det allt på honom här, eller du som har sett matchen? Det är ju en intressant följetong det här, Zach Wilson. Hur alltså, var den matchen?
En är det del han av ska det. Lasta? En del av det. Sen de har haft mycket rotation på den offensiva linjen och den är ju liksom inte särskilt stabil. Men han gör ju, dels gör en massa misstag, men nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det av kommentatorerna, eller vem det ens var som satt och kommenterade den. Men då pratade jag i alla fall om att han borde liksom, de borde ha genom mindre ansvar. Han borde bara gå ut och behöva göra ett spel. Och han borde bara behöva läsa halva planen. För att han blir lätt stressad och liksom inte vet vad han ska göra. Och det är ju väldigt tydligt. Men när de hade ett par såhär, semifungerande drives där de liksom kunde flytta bollen. Men det är ju när hans första read i stort sett sitter och är öppet. Eller andra. Eller när de liksom inte gör en massa dumma misstag, men också i den här matchen, de gör en touchdown på ett springspel, men då är det en holding, och sen efter den holdingen så är det någon till flagga som gör att de backar. De är också i field goal range något tillfälle, och så har de en intentional grounding, de har en massa flaggor som gör att alltså, när de börjar få upp en rytm så gör de, precis som alla andra dåliga lag, misstag som gör att de backar. Det är ju Raiders i den här matchen också, men de möter ju ett försvar av en annan kvalitet kanske. Raiders försvar är inte så här bra att man bara gör 12 poäng. Det är direkt dåligt skulle jag säga.
Nej, men för jag tänker, alltså det spottas ut kritik på Zach Wilson och missfog för det finns, men jag tänker liksom, det jag har sett har getts också, jag har sett en darrig offensiv linje, skadeskjuten, för om man tar, nu ska vi inte prata så mycket om den matchen, men Cowboys Giants matchen där, så kom ju han Lil Soprano in där, Tommy DeWito som bor hemma hos mamma och pappa i New Jersey fortfarande och tycker det är svingott.
mamma med han säng, såg jag.
Ja, visst. Han kom ju in där liksom, och då ser man, gör ju inte det bra liksom, men det finns ju inte en enda vettig själ som kan lasta honom på det. Alltså, två första drive som får han alla sina spel i egen endzone till exempel, med liksom Micka Parson och någon som tog fragge efter honom. Alltså, så att på någonstans måste man liksom dra en linje, vart kan man lasta kuben och vart kan man lasta lagbygget här. Jag tänkte alltså att nu kanske det är extremt i Giants och stackars DeVito som får komma in här och kämpa för sitt liv för att inte dra på sig två safeties direkt. Men om det är någon halvsanning i Zach Wilsons situation i New York, eller i New York Jets också, så liksom, kanske ta lite, lasta av lite av det på från honom, tänker jag.
Ja, alltså, laget borde ju kanske göra det, men det, jag förstår ju så här frustrationen utifrån att så här, han underpresterar ju, han är ju direkt dålig och de tog honom ju högt i draften, sen är det ju inte det hans fel liksom, om man jämför med typ De Vito där förväntningarna är att han ska vara sopig och han är sopig.
Nej, det är sant.
Wilson är så här, förväntningarna är, även fast förväntningarna är låga, så tänker man så här, kan han bara i alla fall inte vara jättedålig? Och det har ju, anfallet med honom har ju varit jättedåligt och, men det har ju lyfts kritik mot laget och med all rätt att kunde de inte haft, alltså man ser Dobbs kliva in liksom, han byter lag mitt i preseason och så är han jättebra, men han är bra i Arizona och sen så byter han till Vikings och så är han bra i Vikings, alltså är det verkligen omöjligt för Jets att hitta, för dem att ha hittat en annan lösning eller liksom ens, ja, nu är det ju för sent, men innan trade deadline kunde de liksom inte gjort mer när de också inser, för då måste jag sätta dem på träningen och tänka att så här, fan, det här kommer åt helvete.
Jag tänkte faktiskt på det, det var kul nu när jag var i New York här och så var jag min favorit sportaffär där på Manhattan. För att de har så jäkla mycket sporttröjor, då blir man ju som ett barn igen. Men då blir jag så här chock, de har ju såklart mest med Jets och Giants, och Giants är det typ Saquon Barkley fortfarande liksom överallt. Men så blev jag chockad att det var Wilson överallt på Jets. Tänkte jag, vad fan, får de ens sålt den här skiten liksom? Och sen när jag gick ut butiken så fattade jag att det är ju Garrett Wilson de har. Jag var nästan gå till personalen. Ni kan ju inte ha dem här hängande längst fram. Ta fram någon annan liksom. Men sen, ja, det är Garrett Wilson. Jag tror
han är ju skitbra.
Ja, det var mer logiskt. Jag tror jag blev så upprörd på plats att jag till och med lyfte det med min familj som inte kunde bry sig för 5 öre. Men det här är ju helt sjukt. De har sagt Wilson eller? Så jag bara, det är ju Garrett Wilson. Så att, nej, han är inte populär i New York heller.
Nej.
Men de har inte så många alternativ. Det är också så här, det är klart att anfallet hade kanske sett bättre ut med Rodgers eller någon så här riktigt etablerad veteran. Kanske Dobbs hade sett bättre ut liksom. Men samtidigt är ju man har inte jättemånga bra alternativ här liksom. Och det är ju inte riktigt Wilsons fel att han inte är så mycket bättre. Men, eller ja, det är väl hans fel i och för sig att han inte är bättre, men jag vet, man har ju liksom det är meningslöst att gnälla på honom för.
Han är den han är liksom.
Jo, exakt.
Man har ju tre bra running backs. Det är bara att köra triple option och wildcat resten av säsongen. Det kommer de vinna på.
Håller med.
Noga om den heta matchen.
Ja, kanske det. Nej, men vi sa inte så mycket om Lions Chargers matchen där, men det blev ju en riktig shootout. Amon Ra St. Brown på Lions sidan och Keenan Allen på Chargers sidan. Man tycker ju lite synd här om Justin Herbert och anfallet som ändå liksom öser in poäng. Herbert har gjort en väldigt fin säsong hittills, men de är liksom för dåliga på andra ställen så att man lyckas helt enkelt inte vinna. Jag skulle inte säga att sån här match hjälper ju liksom inte Brandon Staley's case här att få ha kvar det här headcoaching-jobbet. Även fast de är utmanar Lions och liksom nästan vinner, så är det ju försvaret är ju bara en schweizerost liksom.
Kul också med Lions att Jameer Gibbs, som vi var lite så här, och inte bara utan alla så här, vad hände där? Det skulle vara en sån roll för honom att han börjar komma in i det mer och mer och mer nu. Här, säker i red zone. Börjar bli allt mer liksom, som ett alternativ i vissa delar av passspelet. Och samtidigt lasta av med en kanske aldrig bättre David Montgomery. Så att, det känns som att de har liksom ytterligare ett lager på det här goa Lions-laget.
Ja, fan vad de sprang bollen bra. Alltså, enorma hål också.
Ja.
Ja. De är ju köttiga liksom på linjen när de spelar bra. Och jag tror att Montgomery är ju väldigt viktig för dem. Och tillsammans med Gibbs så har de ju en riktigt bra duo där. Och som ni säger, Gibbs har ju verkligen spelat bättre och bättre här. Nästan rakt uppåtgående trend sen första matcherna här. Börjar komma in i det. Så att det är ju väldigt lovande för dem. Ska vi lämna recapen där? Det finns väl inte så himla mycket mer.
Man kan säga att Kyler Murray var tillbaka i Cardinals och vann.
Just
det. Ja. Men ändå igenom. Och hade ett par sådana här spel som är Kyler Murray-aktiga när han scramblar och håller på och trixar runt och konvertera någon tredje och 13 där i slutet av matchen. Men det var kul. Då blir de ju plötsligt, eller plötsligt, de har ju varit sevärda för att de har varit, det har varit lite bit i dem. Men de blir ännu mer sevärda nu när han är tillbaka och är väldigt hel.
Ja, bra att han kanske, eller bra, men såg ut som Kylie Murray aldrig haft så roligt som han hade på fotbollsplanen här när jag såg. Han var så jäkla glad och pigg. Det var ju inte det man minns av innan han gick ner för skadan. Då kändes det som att allting är på fritt fall, även Murray fritt fall. Han såg så jäkla leksugen ut, Kylie Murray, och glad och skrattar och höll på så att kanske något gott ur det onda han skadade här.
Ja, man kanske behövde en liten spark i arslet, lite eld under baken för att känna att han är lite motiverad. Han är ju jäkligt bra Murray när han liksom spelar bra, han är på spelhumör och liksom inte dras med de här skadorna. Han kan liksom använda alla sina verktyg på något sätt och då kan han ju faktiskt vara riktigt bra. Så får vi se vad det här Cardinals-laget kan göra kanske. Men de har ändå spelat bra, men de har inte vunnit så mycket, så att de fick en vinst direkt när han var tillbaka är ju ändå lite medvind kanske. Om vi ska hoppa in här och säga någonting om AFC North då, prata lite om den divisionen. Vi sa att vi skulle göra det. Det var ju en spännande match här mellan Browns och Ravens här senast. Den är ju väldigt tight den divisionen, och man får ju ändå säga att det är, man kan väl diskutera hur bra Steelers är, men de är 6-3 då, så är med. Då får man ju säga att det är fyra bra lag här. Ravens leder fortfarande divisionen 7-3, Steelers 6-3, Browns 6-3, och så har vi Bengals som ligger sist, och de har ju varit så himla heta nu utöver den här senaste förlusten, så de är ändå 5-4, men de ligger ändå sist i divisionen, så det är ett riktigt getingbo.
Ja, men det är det, och det är, alltså, den är ju speciell i sin ort. Jag ältar ju jämt att jag vill ju ha regnskadade planer, dåligt väder och
grisigt.
Tunga jäkla matcher och grisigt, och det känns ju som att det är ju en AFC North-stämpel på det typet av spel, och det är också generalisering, det är ju mycket fint i här också, och att det blir så då med så jämnt som det är här nu. Jag menar, Ravens har ju liksom varit, det är ju laget i den här divisionen i år, de har ju bara liksom så lilla fight om en wildcard-plats här, och de är väl fortfarande, nu förlorade de senast, men de är ju 7-3, det är ju jättebra, det är bland det, jag vet inte, är det bästa? Ligger de etta i AFC? De och Chiefs, alla 7 är de enda som har 7 vinster, så att det är inte så att de har gått ner sig heller förutom förlusten senast, men då är det också beklämmande att det är bara 2 matcher upp för Bengals som är sist och nuddar de Steelers och Browns är en bakom här. Jättesjukt. Och Steelers 6-3 som du sa, har man varit så här, hur fasken ska Tomlin verkligen lösa en över 50% vinstsäsong igen? Det här ser ju tufft ut. Kenny Pickett är ju inget att ha. Browns försvaret kanonbra. Offensiven med roterade stolar, hela havet stod quarterback-positionen, ändå liksom en match bakom här, och nu framåt så är det ju den här veckan som kommer, så är det ju återigen 2 AFC North-derbyn igen, så att det känns något speciellt med AFC North. Det gör det lite varje år, men framförallt som läget är just precis nu, tycker jag att det krävs i alla fall att lyfta den lite. Vi behöver inte liksom att analysera sönder lagen här, men det krävs att lyfta upp divisionen lite, tycker jag i alla fall.
Ja, det är en division som det känns svårare att liksom sätta fingret på också, vad de, alltså Steelers och Browns är ju lag som har vunnit för att de har bra försvar och lite inkapabla anfall kanske. Men Browns har väl kanske lite mer liv i anfallet än vad Steelers har. Men sen är det också, alltså Browns är ju nummer 1 rankade i försvar, Ravens nummer 2 rankade, Steelers är nummer 7 och Bengals är långt längre bort. men det är också, Bengals försvar har ju också, det är liksom hela lagbygget har ju gungat eftersom att Burrow inte har varit där, så det kommer ju se annorlunda ut om de vet att de kunna pressa lite mer och vara lite mer aggressiva i försvaret. Men en liksom division där det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att Steelers lyckas vinna alla de här matcherna och Browns. Men det är väl också så här, det finns någon sorts form av rutin i de här tränarstaberna, att de klämmer ur matcher. Det finns ju lag som är raka motsatsen som alltid tappar såna här matcher, men både Ravens och Steelers känns ju som lag som lyckas hitta sätt att vinna. Browns har varit det i år och Bengals har ju också taket att kunna göra det.
Mm, absolut. Och det blir ju intressant också de här två derbymatcherna veckan som kommer, nu är det Bengals Ravens natten till fredag och så det Steelers Browns på söndag. Alltså de blir ju nästan som dubbel gånger två vinster där. Ett att man skänker en förlust till laget i divisionen. Och så två för att de här divisionsmatcherna, jag menar, Steelers är 2-0 i divisionen. Bengals är 0-2 i divisionen. Men sen har du Browns och Ravens som var i 50-50. Men Steelers 2-0, skulle de vinna nu mot Browns i Cleveland så är de 3-0. Det är ju nästan en extra seger som läget ser ut nu. Så det är så oerhört liksom, små gottiga detaljer som är här. Och tycker också det då med Steelers att Kenny Pickett... Ja, han är ju fortfarande inte bra. Det är så, han har sina ups and down och ibland är han mindre dålig. Men han är ju fortfarande ingen QB liksom som skrämmer någon mot då Browns superförsvar här. Men ja, vågar man liksom gå med en påse pengar till banken och säga sätt allt på Browns? Det vågar man ju inte.
Nej.
Så det är som liksom att sitta och dra liksom matchanalyser där, vad som finns logiskt och inte logiskt. Så kanske det är alla divisionsmatcher mer eller mindre, men det känns som det är väldigt mycket mer när det är i sin ort. Det går liksom inte att komma med rim och ranson här kring att Browns ska köra över Steelers, för att det är bara inte så i den här matchen.
Nej, och det är väl det som gör det så intressant i den här divisionen också, att det känns som att liksom väldigt oberäkneligt vilka som ska vinna över varandra. Steelers är ju intressant det här med att de har ju nästintill identisk poängskillnad som Titans till exempel, gjort lika mycket poäng, tillåtit lika mycket poäng, ungefär samma poängskillnad, båda ligger ju på minus i poängskillnad. Titans är liksom 3-6 och anses ju vara ett riktigt flopplag i år, och Steelers är 6-3 och går lite som tåget här, men det är samtidigt väldigt starkt. Alltså det är ju historia nu, alltså det spelar ingen roll om de har spelat dåligt, och liksom det är vinsterna som räknas i slutändan, och de har ju möjlighet att börja spela lite bättre liksom, och då har de ju satt sig i jättebra läge här, och som du säger, visst skulle de absolut kunna slå Browns, så att skulle absolut inte räkna ut dem för en slutspelsplats och sådär, även fast de inte har sett speciellt bra ut. Så att nej, den känns väldigt rolig den här divisionen. Man skulle ju nästan, ja, Steelers är väl det laget som hittills kanske inte har levererat som ett slutspelslag, men övriga ser ju ändå ut som, ja, med tanke på hur många ojämna lag vi har i, framförallt i den här konferensen, så tycker jag att liksom, åtminstone de tre är värdiga slutspelslagen så länge så som de har spelat. Och Steelers tror jag har en god chans att ta sig dit, även dem. Så att det kommer ju bli en rysare här på slutet.
Ja, och alla går in i ett ganska tuffa spelscheman. Bengals har då Ravens, Steelers, Jaguars, Colts, Vikings, Steelers igen, Chiefs och Browns sista. Steelers har Browns, Bengals, Cardinals, Patriots och Colts är väl kanske vinnbara matcher. Bengals, Seahawks och Ravens. Och sen Ravens har Bengals och Chargers. De har en bye week i sig. Sen har de Rams och Jaguars och 49ers och Dolphins och Steelers i sista. Cleveland har väl lättast schema i Steelers. Och sen har de Broncos, Rams, Jaguars, Bears, Texans, Jets. Och sen så möter de Cincinnati, i Bengals då, sista matchen. Så Cleveland har ju ett försprång kanske i spelschema, men det är jävligt tuffa matcher alltså för alla lag här framöver. Och bland annat då det som du, Lasse, de lagen som bara har spelat två nu i divisionen och har massa divisionsmatcher.
Nej, det är kul. Så det följer lite extra.
Verkligen.
Ja, men absolut. Man blev inte jättemycket klokare på utgången på den här divisionen av den där spelschemat du radade upp där, Rickard. Det känns som att det känns ganska jämnsvåra matcher. Browns kanske har lite fördel av, men de andra känns ändå som att de har ungefär liksom lika tufft spelschema. Det känns som att det är de här divisionsmatcherna som kommer att avgöra. Och då blir ju bara det som vi ska få se här nu den här helgen blir ju jäkligt viktiga då, såklart.
Ja, det som är synd är ju om det blir en sån här situation där det är alla lag är så pass bra att de liksom inom divisionen förstör varandras chanser till ett wildcard-plats för att liksom någon vinner divisionen på 11 och de andra hamnar liksom på 10-9-9 och så går liksom något dussinlag vidare istället då på 9 vinster från någon annan division för att de har något bättre record inom conference typ eller strength of schedule eller vad det är nu som är. Att liksom Browns eller Bengals missade för att, ja, att Texans, det är taskigt om dussinlag då. Men för att Raiders, ja, vinner 9 matcher och tar sig in istället.
Ja, även så. Ja, verkligen.
Och som vi sa där, Bills har en ganska tuff resa. Raiders är ju liksom kanske inte de man ser som ett slutspelslag riktigt. Jag är faktiskt chockad att de har 5-5. Chargers ligger ju i ett tufft läge. Och sen de här AFC North-lagen har tuffa matcher. Så det är liksom, någon måste ju göra det på något sätt. Det känns som att det är många som har en tuff resa in i slutspelet här nu. Och det är väl för att det är många som ligger på runt 4-5 vinster där. Så det kommer nog bli, hela konferensen blir ganska stökiga här mot slutet. Det blir säkert många tiebreakers att hålla reda på i slutet. Ja. Ska vi hoppa in här i vecka 11? Kolla lite grann på matcherna där då. Jag tycker vi kan börja direkt med det här AFC North-derbyt mellan Bengals och Ravens. Och det är ju torsdagsmatchen. Så att det är det som vi inleder med. Och den känns ju väldigt spännande. För Ravens, de kanske har lite marginal att kanske torska någon här eller där. Men för Bengals, som dessutom är 0-2 i divisionen då, har ju, för dem är ju den här matchen extremt viktig.
Ja, och jag tycker den är viktig för Ravens med egentligen, med det vi har pratat om. Alltså inte kniven på strupen viktig, men helt plötsligt förlorar de här mot Bengals, så i hela det försprånget de har jobbat till hela den säsongen i stort sett borta liksom. Så att de är fortfarande i topp med en förlust, men nu, då är det på helt lika villkor igen, så den är ju oerhört viktig för Ravens, och borde ju vara lite rädda, tänker jag, för ja, nu är inte Bengals ena, som vi sa då, det var inget bra, men en Joe Burrow som har kommit igång här. Ravens som vi var inne på där när vi pratade om den här matchen, De måste spela 4 quarters varje match för svaret. Gör man inte det så kan de ju börja straffa dem ordentligt. Så att Ravens, jag vet inte ens om jag håller dem som knapp favorit nu. Jag tycker det är jättesvårt. Kanske jag gör det för att jag tycker då kanske att Bengals presterade lite sämre förra veckan än vad faktiskt Ravens gjorde, trots att båda kommer från en förlust. Men ja, oerhört svårt typat.
Verkligen. Ravens är hemma också, så det gör man att de får en liten edge här.
Jag vet inte om Ronnie Stanley skadade sig väl senaste matchen, va? Jag vet inte om han kommer vara till spel, dessutom på en kort vecka.
Var det så? Ja, det är torsdags match. Ja.
Jag vet inte om han spelade klart den eller inte, tänkte jag inte ens på. Men det känns som att det kan liksom vara en, Bengals kanske inte har alltså världens mest skrämmande pass rush, men Hendrickson är ju bra, så vet jag inte, han om man tittar på den här skadelistan, så har han, då tränade inte han i måndags, men det känns som att det kan också bara vara en sån grej som att han inte, men Sam Hubbard tror jag inte spelade senast, om det liksom påverkar.
Nej, han har haft problem med.
Ja, men Bengals receiver core mot Ravens cornerbacks tycker jag känns som en mismatch, i alla fall i Bengals fördel. Om de ska vinna matchen så är det väl att de lyckas liksom bomba ut ett par stora spel på sina receivers.
Ja, jag vill ändå lyfta Cam Taylor-Britt, som jag tycker fasken var, han har, i alla fall det jag har sett, jag har också varit väldigt skeptisk till Bengals secondary, så när jag har sett dem så har jag kollat lite extra, jag tycker han har varit riktigt fin, jag vet inte om det är hans andra år eller tredje möjligtvis, men han har lite tagit sig an den rollen, i alla fall som nummer ett corner. Så det ska bli kul att se om han matchat upp till exempel mot Luria Say Flowers eller vem det kan vara där. Så att det finns ett par bra match i matchen även där.
Ja.
Ja, men verkligen. Och som ni säger, lite banged up alla de här. Henriksson gick ju ner med skada här senaste matchen. Jag vet inte faktiskt om han kom in igen eller hur det gick för honom. Men det finns ju en risk att han missar. Då kanske blir lite annat lugn för Lamar Jackson där bak. Ja. De har ju Och det pratade vi lite om inför säsongen, att det är så bredden i Bengals är ju lite risky så där, och pass rushen förutom Hendrickson inte jättestark, så att det kanske gör att man kanske inte hamnar under den här pressen i Baltimore och gör några eventuella misstag då, och då så blir det kanske, ja, men det blir ju lite mer säkerhetsmarginal i alla fall för Ravens. Alltså jag tror ändå att Ravens tar den här matchen hemma. Jag tycker de har spelat bättre än Bengals i år, men håller helt med att det finns en liten mismatch där, receiving-kåren i Cincinnati, som har i och för sig varit ojämnt. Boyd som tappar den här passningen senast, T. Higgins som försvunnit i många matcher, kommer ju in här i, inte den här helgen kanske, men veckan innan, gjorde en stor match. Så de är lite upp och ner där, liksom vilka spelare som kliver fram och om man får till det ordentligt, hur effektivt passningsspelet är. Men det är ju bra spelare ändå, så att borde ju kunna utnyttja de luckorna där ute på kanterna lite grann. Vad har vi annars för kul idag? Vi har ju Steelers-Browns-matchen också, när vi pratar så jäkla mycket AFC North där. Den sa vi ju redan innan när vi pratade en del om, men att den känns väldigt svårtippad. Och det känns väl också som att det, man är alltid lite svajig på vilken Deshaun Watson man kommer få se när han kommer ut här. Som sagt, två helt olika halvlekar senast. Ibland spelar han ganska bra eller stabilt, eller till och med påminner lite om den gamla Watson, och ibland ser det väldigt svajigt ut. Och här möter man ju faktiskt ett tufft, välcoachat försvar, och Steelers har ju lite samma bekymmer på andra sidan, utom att de kanske inte har Browns springspel att luta sig mot, utan det är ju, ser ganska stabbigt ut. Det är inte så jättemånga lag i AFC som har gjort mindre poäng än Steelers i år.
Där kan man ju luta sig tillbaka och veta att Pickett kommer spela dåligt i alla fall.
Det vet man säkert, eller?
Ja, det vet de redan när de byter om.
Vad har vi mer för sju matcherna? Känns ju annars ganska svala, tänker jag. Det är väl då om, alltså nästan det känns mest match är ju nästan Raiders Dolphins ändå. Får vi rida lite på Vegas vågorna. De har två raka vinster. Ja, men de andra är ju typ obetydliga matcherna, så att
det kommer inte bli någon match av det där. Jag hoppas att vi förlorar med 20-70 som Broncos gjorde. Då är jag nöjd.
Nej, men om man ska rätta in någon så är det väl den. Det är möjligtvis Titans Jaguars, men Titans känns ju också totalt svala nu. Ja.
Underhållningsvärde hade jag kollat Kyler Murray mot CJ Stroud istället.
Ja, det är klart. Det är klart.
Ja, den kanske är lite roligare så. Men kanske roligare. Inte två topplag, i alla fall inte Cardinals. Men ja, det är absolut lite underhållningsvärde i den.
Det måste man ändå säga om Raiders Dolphins är lite två topplag heller. Det är ett bra
nej,
lag.
Nej, kanske inte.
Och dessutom är Dolphins som alltid förnedrar.
Jag tror att det kan bli
svettigt
för Raiders passförsvar där.
Dolphins har en match, en vinst mer än Raiders. Kan ju inte bli jämnare.
Nej, vi är jämndra. Jag håller med, verkligen.
Ja, det är bra.
Nej, det är ganska svagt där förutom AFC North-matcherna, känns det som. Nu spelas ju gärna på torsdagen där då, men de tidiga matcherna också. Och även får man säga om 22 matcherna ser ju lite så här halvveka ut. Är det något så är det väl Seahawks Rams kanske. Rams får tillbaka Stafford här. Och hade ju ganska lätt mot Seahawks första veckan. Där de satt upp en jäkla massa yards. Så att den är väl hyfsat intressant. Jag skulle inte vara förvånad om Seahawks har stora problem med Rams. Som har tappat lite fart, känns det som. Men jag tror att McVay och gänget brukar alltid spela bra mot Seahawks. Så att den är väl lite små intressant. För Seattle är den ju framförallt viktig om man ska försöka hänga med här lite grann. Man har ju tappat lite matcher här på slutet. Tappat lite tempo. Och den här är nog tuff för dem, tror jag.
Bills Jets är väl intressant med tanke på att det börjar osa kris i Buffalo. Och Jets har levt i sin kris i 21 år, höll jag på att säga. Men det känns ju alltså skulle det fortsätta vara inte fritt fall, men fall för Bills här, så är det inte helt ur den här världen att Jets försvar kan utnyttja osäkerheten och oskärpan i Bills offensiv. Vem var det som kom in där nu? Var det Brady som kom in, ny OC där för dem, eller? Joe Brady.
Ja, precis. Ja.
Yes.
Ska han sätta någonting på plats här då, vecka ett, som bara suddar ut slarvet i Bills offensiv? Det är jag tveksam om man gör på en träningsvecka. Det där att ha en ny röst i omklädningsrummet vet jag inte om jag tror så mycket på när det kommer till koordinatorer efter en vecka i alla fall. Så är de lite opportunistiska i ett sätt, så kan de nog putta ner Bills lite mer, och då är de på samma villkor, så att ja, jag tycker inte den är helt ointressant.
Nej, de kan säkert pressa dem lite. Det som man tänker sig är att liksom, Bills försvar ändå spelat ganska bra i år. Och man behöver ju i alla fall en clean match från Wilson här, om man inte ska liksom ge bort matchen med sitt anfall. Så försvaret kanske kan skaka om Bills lite, det håller jag med om. Ja,
Jets vann ju i första veckan.
Kanske inte heller den roligaste matchen. Ja, det gjorde han, precis.
Ja. Men ändå ger dem. Det är lite samma med, det är ju som i alla de här divisionsmatcherna, de är ännu, hela året har ju varit ett sånt år att vilket lag som helst kan vinna över vilket sånt lag som helst, som Broncos mot Bills. Så Jets är ju ett bättre lag än Broncos, så kan Broncos göra det, kan fan Jets göra det igen till och med.
Är de det? Ska vi gå över till ändå som du fnös lite åt när jag sa att det var en intressant match, nattmatchen där, Broncos hemma i, kanske vi har lite snö i den mot nu bekväma och inomhusspelande Minnesota Vikings. Den tycker jag känns superintressant. Båda lagarna ruggigt fin form. Vikings gör ju inget annat än att vinna när Jefferson och Cousins är borta. Dobbs jublar från egen endzone till motståndarens endzone och gör touchdown, och Sean Payton har fått Russell Wilson att cook igen. Så den tycker jag känns, jag bjuder på att säga att det är veckans match.
Ja, kan jag lita på dig, Lasse, och hitta lite sådär halvtokiga matcher och tycka att de känns våldsamt intressanta? Jag tycker att det känns ganska intressant, det kan jag göra.
Jag ska aktivt jobba för att min jetlag inte kommer i ordning en söndag till i alla fall, så att jag är pigg klockan vad är det, 2 på natten, så jag kan se den här. Jag är oerhört pepp.
Ja, men Dobbs är ju lite måste se tv just nu, då får man ju säga.
Ja, alltså det känns jämn, sen skulle jag inte säga att det är en jättebra match. Men Broncos, absolut. 3 raka har de vunnit då mot Packers och Chiefs och Bills nu här senast. Så det är väl inte... Och Chiefs har de, spelar de bra mot även veckan innan där när de torskade den. Men nej, jag har inte så mycket förtroende för det här anfallet. Det känns inte som att det funkar. Försvaret har inte heller spelat särskilt bra. Det är bottenrankat dessutom. De har några enstaka bra spelare. Jag vet inte riktigt. Nu kanske inte Vikings är det svåraste testet. Men jag skulle definitivt säga att Jets är ett bättre lag än Broncos.
Nej, det håller inte jag med om, tror jag. Men däremot Broncos kanske inte ett jättebra lag. Det kan jag hålla med om. Men att de är sämre än Jets, det tror jag inte.
Nej, det gör de inte. Det är de har mötts och då vann Jets bara för det. Tänker jag stå fast.
Ja, men det är ett nytt Broncos nu. Det är nu Paytons inflytande har börjat sätta sig här, Rickard.
Ja, det är därför. Jag förstår. Processen.
Exakt.
Precis.
Nej, men vi har en väldigt bra Monday Night Football match får man säga, mellan Eagles och Chiefs. Som kan bli väldigt rolig. Chiefs som vi har pratat om där, försvaret som spelar är riktigt, riktigt bra för Chiefs, ett av ligans absolut bästa försvar i år. Topp 3 skulle jag säga. Och här möter man ett Eagles som är kanske lite mer väl, alltså lite bra på det mesta egentligen. Så att den känns intressant, och man kan liksom aldrig räkna bort det här med Holmes-anfallet heller, för man åtminstone kanske inte hittar de explosiva spelarna för tiden, och det kanske är lite hackigare, men liksom helt plötsligt så bara slår de till med någonting och ser typ som ett, det där gamla Chiefs som man är van vid. Så att den kan bli väldigt rolig också, tror jag.
Alldeles så mycket sett fram emot den här push-tushen som är den här matchen, för jag vill se Chris Jones och stora pjäsen Nadi där i mitten mot stackars Kelce som är mosad där i botten. Den kan ta styckt på honom. Han kan vara 10 år äldre efter den här matchen, tänker jag, stackars Kelce som ligger i botten av den högen där. Så att push-tushen ska bli intressant att se. Är det någon som kan bemästra den, så är det är det Chiefs och goda späg där det sen.
Healthy bowl här också.
Ja, vi har inte ens sagt det uppenbara att det är en repris av Super Bowl här senast dessutom. Så det är ju en jättekul match. Så spelade ju Hurst också dessutom, eller Hurst 3 spelade ju jättebra. Så kan han, de är nog sugna på revansch skulle jag tro.
Det var faktiskt ett tag sedan jag såg Chiefs nu. Sist jag såg dem så var det här fortsatt att de inte riktigt får ordning på sina receivers. Så du som ändå i divisionen, Rickard, börjar det bli lite bättre där eller?
Nej.
Nej, det är så fortfarande.
Ja, alltså det är ju verkligen, lyckas man plocka bort Kelce så kan man stoppa det här anfallet. Inte helt och hållet förstås, men de får liksom inte igång det med sina receivers. Så man är, springspelet har inte riktigt funkat med Pacheco där i år. Så lag är inte riktigt så här skiträdda heller för att de behöver stoppa honom. Och sen har de ju haft så här problem, de har inte varit särskilt bra i red zone och de har varit dåliga på så här kort yards situationer som de tidigare har varit ganska bra i. De har ju varit väldigt innovativa i att skapa så här roliga spel och så här knäppa looks och såna här shovel passes och allt vad det innebär, sweeps. Men de har inte riktigt fått det att funka i år, även om det är för att de liksom provar nya grejer eller om de bara liksom inte heller känner att de litar på spelarna som de har. För det är ju väldigt mycket liksom, de vill hitta Kelce i alla de här avgörande situationerna, för han och Mahomes hittar ju alltid varandra i sådana situationer. Men han har ju inte den, Mahomes har inte det förtroendet för någon annan spelare. Så det är ju rooken där, Rashee Rice, som är typ deras, ja, han är ju mest yards, receiver yards förutom Kelce. Och det säger ju kanske någonting om att de liksom saknar liksom ett ordentligt vapen på utsidan.
Ja, det är ju faktiskt ganska intressant och alltså att det är sån, fortfarande sån oerhörd fokus på trion Kelce, Mahomes och Andy Reid, liksom offensivt fokus fortfarande med Chiefs, och det är klart, den trion är ju god, men det är ju inte det Chiefs som har 7 vinster just nu, det är ju försvarande Chiefs. Absolut. Som har 7 vinster just nu, så att, men fortfarande är tugget Kelce, Mahomes, och det är klart att det pratas om Mahomes, han är ju en unik spelare på alla sätt, men vägras riktas fokus åt liksom det här, jag vill ändå säga kollektivet som försvaret är. Alltså Chris Jones sticker ut och är en av NFLs bästa försvarsspelare, absolut, men det är ju inte han som gör det heller, utan det är ju kollektivet i försvaret som spelar på en väldigt hög nivå just nu. Så det är ganska intressant och fel att det är så mycket fokus på Mahomes Chiefs som vinner. Nej, det är Spagnolas Chiefs som vinner just nu.
Det är det, verkligen.
Och båda de här två lagen kommer ju från Biowix, om jag inte har fel. Så att, ja, den anledningen är lite extra intressant. De borde haft gott om tid att förbereda sig för det här, och de borde känna varandra efter ganska liksom, det är ju ungefär liksom liknande lag som när de möttes i Super Bowl. Det är inte så jättestora förändringar. Så att av den anledningen så borde de ju ha kokat ihop någonting här och ha rätt bra koll på motståndarna. Och Andy Reid efter en bye week brukar ju alltid ha någonting intressant och dra ur hatten. Mm. Så att det borde se kanske lite mindre hackigt ut för Chiefs-anfallet här. Borde ha några idéer på hur man ska kunna attackera Eagles. Även fast de är bra Eagles såklart på försvarssidan, så finns det ju luckor att utnyttja ändå.
Mm.
Och i Super Bowl så vann man ju väldigt mycket för att man sprang bollen väldigt bra också.
Ja, och det tror jag inte man kommer göra. Nu.
Nej. Det är då att Rashee Rice kan avlasta Kelce lite, som är då om offensiven ska bidra till vinst, så tror jag nog mer på att man kanske får ut mer av Rice då, så att man kan avlasta Kelce, för springa mot Eagles är inte jättelätt.
Nej. Ja, men spännande avslutning på den här veckan ändå, får man säga.
Väldigt.
Är det något mer vi känner att vi vill lyfta innan vi rundar av?
Nej.
Nej, jag tror jag har tömt vad jag har att komma med.
Det är bra. Ja, nej, men kul att du tillbaka, Lasse. Och vi säger väl tack till alla er som har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det fint.
Ha det gött.